Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, och det är oerhört trevligt, för idag sitter vi ju hemma i min och Gunillas villa i vårt bibliotek.
Ja, precis. Och jag tittar mig runt här och ser att det är väldigt mycket böcker, även för att vara ett bibliotek.
Jo, det är härligt. Alltså, det var en underbart minne när jag och Gunilla hade gift oss och vi fick en egen våning och vi flyttade ihop. Och det här när man skulle ställa ihop alla böcker enligt tema och vissa saker, som till exempel Harlemiana hade ju bara Gunilla böcker och svensk poesi hade nästan bara jag. Men andra som romaner och essär och filosofi och historia och sådär, då hade man ju liksom, båda hade jättemånga böcker och så ställde man ihop dem och vissa saker hade vi båda två samma roman och då fick man fundera på vilket exemplar man skulle behålla och sådär. Det är ett vackert minne. Sen flyttade vi hit allting när vi flyttade hit för 5,5 år sedan då.
Ja, och här, ni har ju även en vacker kakelugn och det finns en gammal trattgrammofon och ett underbart eftermiddagsljus som sipprar in här från spröjsade fönster i en 1920-talsvilla är det väl?
Ja, exakt 100 år i år. Och dessutom framme på bordet framför oss står två immiga iskalla glas med Bitburgerpils. Så skål!
Skål! Jo, och vi spelade in ett litet extra avsnitt och fick en helt otrolig respons på den och kände väl att vi har väl nästan en plikt att fortsätta på något sätt när vi har så många fantastiska följare.
Ja, men absolut. Man känner ju den enorma entusiasm och rent av kärlek som strålar ut från många och alla glada tillrop. Så vi kommer försöka spela in ibland. Det kommer inte bli varje vecka som under glansdagarna, men vi kommer spela in ibland. Det kommer åtminstone bli oftare än det varit de senaste 2 åren när det bara varit något avsnitt om året.
Ja, och det här avsnittet som vi kör nu blir lite speciellt för att vi har ju pratat väldigt mycket, varit mycket varmluft om GoFans dubbelblandning. Och den här gången så sker det. Vi ska äntligen prova den här legendariska spritsorten tillsammans.
Ja. Det var många år sedan sist kan jag säga. Jag drack det mycket under högstadiet, kanske gymnasiet. Men sen har den inte smekt min gom på väldigt många år. Så det ska bli roligt och vi ska prata en hel del om vem GoFang var och allt möjligt. Men den står på kylning nu så vi kanske kör vårt vanliga. Vad är det? Du brukar fråga vad jag har gjort på sistone eller är det något sånt här, eller hur?
Ja, men det skulle jag kunna passa på att göra. Vad har du gjort på sistone?
Vilken bra fråga. Ja, det har ju varit sommar och det har ju regnat nu hela augusti. Men juni, juli var ju faktiskt otroligt varma, torra, fina, soliga. Så vi har varit mycket på tomten och njutit, suttit och druckit och sevin och haft vänner och gäster. Och vi har också rest runt lite grann. Vi har varit till lådbilslandet. Ganska kul liten sak. Det är små hemsnickrade lådbilar som drivs av typ vanliga motorgräsklippar, motorer, så får barnen hoppa upp och så får de puttra iväg där i 15 km i timmen eller vad det kan vara och köra runt precis som de vill med riktiga bensindrivna bilar. Det är faktiskt riktigt charmigt. Och så har vi varit på Astrid Lindgrens värld och på Harstena. Har du varit på Harstena?
Harstena? Nej, det kan jag inte påstå.
Alltså det är ju en idyllisk sådär skärgårdsöl, men jag har ju alltid hört i sjöväderrapporten hela mitt liv, Harstena, och jag har alltid sett framför mig 5-6 stora runda stenar som ligger liksom, sticker upp över havet någonstans, och där sitter ett gäng hippies och röker på, men ja.
Och det var inte så roligt?
Nej, så roligt var det inte, men det var väldigt idylliskt, det var det ju verkligen. Men sen har vi faktiskt haft, vi har haft en otrolig middag här när vi hade Rickard Julin med familj, alltså den stora champagneexperten, världens främsta som en god vän, och han stod för flaskorna och jag och Gunilla stod för matlagningen. Och du brukar ju alltid nämna alla fantastiska saker du har druckit och ätit sen vi träffades sist, men jag dricker och äter gott också, framförallt äter gott, men det här var verkligen någonting i hästväg. Det var nog faktiskt den bästa vinupplevelsen jag haft sen jag var i Bischöfflers Weingoters vinkällare 1989, då var ju bara 18 år.
Det är lite synd att ha sin bästa vinupplevelse redan vid 18 års ålder.
Ja, det borde ju toppats. Så nu har det toppats.
Och vad fick ni avnjuta?
Det var 7 varianter. Det var ju först en gäng olika bra gamla champagner, bland annat en Le Grand Anier Bollinger 1999 som jag tyckte var väldigt trevlig. Sen gick vi över till diverse rödviner, var av det bästa var en Chateau Cheval Blanc som jag också, det var första gången faktiskt. Jag fick ju dricka Chateau de Kvem äntligen här i podden för ett par år sedan, och nu har jag fått dricka det andra av de här stora liksom som jag drömt om sedan jag var barn och som också finns med i någon Eduardo-historia att han dricker där.
Och då får jag berätta för de poddlyssarna som kanske har missat ett avsnitt eller 200 att Eduardo Eldfalk är då Edvard Bloms fiktiva alter ego från mellanstadiet, var det väl?
Ja, von Eldfalk. Jag tror jag började skriva honom redan i första klass när man hade så här berättelser. Man skulle sitta och skriva berättelser och sen läsa upp för klassen. Och han var väl någon blandning av James Bond och Norman Seger och några till sådana där deckare. Fast i svensk miljö. Agaton Sax hade han många drag av också. Och den allra sista historien tror jag skrev i 7:e klass. Så det var framförallt låg- och mellanstadiet. Och då tittade man ju Systembolagets lilla tunna katalog. Och vilka var de dyraste? Jo, Chateau de Kvem var dyrast. Och Chateau Cheval Blanc var liksom näst dyrast. Det var de som han drack. Jag hade ju inte ens en aning att Chateau de Kvem var ett ädelsött vin. Och jag trodde ju det också var någonting man kunde dricka till middagen. Liksom. Men nu har jag fått prova båda två. Så nu är det inte så mycket kvar. Det är Chateau Petrusque vore kanske kul att prova någon gång också. Men jag kan känna att det är inte lika stor sak. Utan nu har jag nog ändå testat det som är allra, allra mest sägenomspunnet. Ja.
Vänta bara tills du provar en Petrus 82. Så då kommer du ångra att du inte gjort det tidigare.
Ja, men något ska man ha kvar också. Ja. Vi drack dessutom en Rheingau Erbacher Hohenrein, en Riesling Spätlese, som var från Gunillas födelsår 1971. Så det var ju lite roligt.
Ja. Själv så var höjdpunkten i sommar måste vi ändå varit, vi reste till Montauk längst ut på Long Island.
Ah, vad kul, vad trevligt.
Och då kan man ju tänka sig så här, Long Island, hur lång kan den vara? Men den är ju längre än vad det är Stockholm-Gävle. Och när man kommer där till toppen blir det absoluta spetsen där Montauk ligger, så blir det en väldigt speciell atmosfär. Otroligt härligt och avslappnat.
Åh, vad härligt. Det är ju något sägenomspunnet verkligen dit alltid New York-borna har åkt för att liksom sina sommarstugor och leva.
Ja, och Hamptons kan vara lite för pretentiöst för min del. Medans i Montauk så är det betydligt mer avslappnad stämning.
Mm.
Och mycket hippie-miljardärer från New York som åker dit och lever ett lite mer nedtonat liv på somrarna. Ja. En Gatsby-extravagans.
Ja, det kan man ju tänka sig. Åt du och drack du någonting?
Jo, ja. Det man ska äta där, det är Montauk Flok. Flok är en form av flundra, svenska namnet till sommarvar. Och det finns en stor fiskeflotta. Så den kommer in färsk varje dag. Men det, bland det godaste jag åt var faktiskt en BLT fylld med hummer också på Clambar, ett ställe som ligger precis vid highwayen, så att bilarna dundrar förbi och så sitter man där och i en otroligt amerikansk miljö. Det är nästan så att det är en parodi på amerikansk miljö för att det är så autentiskt. Och äter då lobster rolls och BLTs med hummer.
Ja, men åh, vad härligt.
Det var det. Men jag tänkte det här att, jo, jag måste bara säga också att jag är väldigt glad att jag är här, för att vår dotter vaknade vid 05.30 i morse och jag har gått med ett fruktansvärt ryggskott hela veckan.
Oj!
Och det beror på min fascination av gamla kaminer, så jag bar alldeles för tungt i helgen.
Oj, du har liksom samlat på dig kaminer du går och bär runt.
Ja, eller jag har ju planerat det här i 8 år och byta ut 2 kaminer. Mm. Tyvärr, men de nya är ju gammal stil och det ska vara tung gjutjärn. Mm. Just 2 anledningar att bättre effekt. Och nu när elpriserna är som de är så vill man ha lite mer effekt från sina kaminer. Och sen också självklart miljöaspekten, att förbränningen är ju något helt annorlunda idag än vad det var på tidigt 1900-tal.
Du talar om din andra boende nu, inte din lägenhet inne i stan.
Nej, utan, där har vi en fast kakelugn som aldrig kommer flyttas.
Nej, det har ju också kakelugnar. Det är ju ändå väldigt energieffektivt jämfört med kaminer. För det är ju inte bara liksom att man eldar på och så åker upp, utan det snurrar ju runt i massa olika rör tills det kyls av.
Ja, men det är både kaminer och framförallt kakelugnar. Det är ju geniala konstruktioner som har utvecklats under århundraden.
Ah.
Men jag älskar kaminer lite för mycket, och jag har spenderat flera år med att välja ut de här 2. Och det är nästan det är synd att det är över, för att jag får inte den glädjen mer att försöka hitta rätt modeller. Kan du förstå det?
Och den sista liksom, först all den här lyckan och njutningen, och sen det sista liksom, det var att bära dem, och det var då mindre, det fysiska kontakten var inte lika.
Ja, och det var en pjäs på 125 kilo som knäckte min småbarns rygg.
Bar du 125 kilo?
Ja, jag och en vän gjorde det.
Men det gör ju 17, vad blir det? 75 kilo, nej. 62,5 kilo per person.
Ja, det kan man inte tro, de här små smala snörerna till armar.
Det är helt absurt.
Ja, det var lite för mycket, men så blev det. Men
om ni tränar lite grann bara, så skulle ni kunna bära mig nästa gång.
Ja, du vet att både du och jag håller oss långt från träning om vi bara kan.
Ja, det vet jag.
Så är det. Men jag tänkte det här med, om vi skulle börja närma oss GoFan, så kan vi bara börja berätta om den här flaskan som vi har fått tag på. Och det är en historia i sig. Alltså den här proviensen är helt otrolig. Jag vet inte om du känner till den, men håll i dig nu.
Ja.
Vi har ju fått den här flaskan av vin- och sprithandlaren Henrik Berntsson. Och jag tror han är 4:e generationen vin- och sprithandlare. Mm. Och den här flaskan, den har med största sannolikhet stått på Rå värdshus som hans farmor och farfar hade på 60-70-talet. Sen följde det med ett flyttlass till Snelleröd som familjen hade ett ställe bredvid destilleriet. Det gamla destilleriet från 1901 tror jag som lades ner, jag tror 78. Och sen drog familjen Berntsson igång igen det här i början på 90-talet. Men sen följde det med farfan, vin- och sprithandlaren, legendariska bro Erik Brickan Berntsson till Vans i Provence i Frankrike där han flyttade. Och där blev han en legend och fick medalj från kungen för sina insatser inom den kulturella världen där, och knyta samman fransk och svensk kultur, litteratur, på poesi, konst. Dekorerades av påven och fick italiensk medalj. och sen så han har haft den här flaskan nere i och sen följde det med Johan Berntsson, alltså Erik Berntssons far, som också då är vin- och sprithandlare till Sverige, och där har den övergått i Henrik Berntssons ägor, och nu har vi fått den.
Helt otroligt, den är alltså oöppnad, så den alla de här människorna har släpat med sig den. Och ändå har de aldrig liksom vaknat en morgon och tänkt, jäklar om jag skulle ta med en gaufän. Lite dubbelblandning till kaffet. Eller, utan det är ganska märkligt. Jag undrar om de har släpat med sig en stor barförråd då, eller om det bara är den här lilla flaskan som aldrig har öppnats.
Det är väldigt svårt att se att en vin- och sprithandlarfamilj skulle åka runt med en flaska.
Ja, det är väl så. Att, men det är roligt för att alltså, gaufäns dubbelblandning slutade ju tillverkas för exakt 25 år sedan. Så det är jubileum i år det också. Så att den var minst 25 år gammal förstod jag, men att den är så gammal att den dessutom är ganska rejält lagrad, alltså nästan kanske inte linjerullad, så i alla fall rullad genom Europa.
Ja, men den här kan vara upp mot 80 år, den här flaskan.
Oj, ja.
Nej, förlåt, vad säger jag? 60 år?
Ja.
Det var de tidiga morgonpasset i morse. Så att någonstans mellan 50 och 60 år gammal är den.
Jag tänkte just på det när jag hade den här middagen med familjen Julin, hur fascinerande det är när man dricker vin som är äldre än en själv. Men nu blir det alltså en spritsort som är äldre än en själv. Det är väldigt märkligt.
Och den här ska då egentligen avnjutas till Brantevik sill, är den perfekta kombinationen.
Som är en väldigt god sill som tillverkas utan lag, men som är ovanligt söt. Jag tror mycket det att det är sötman och kryddigheten gör att den liksom balanseras bra med den oerhört söta och kryddiga Gauffins dubbelblandning. Skulle du säga Gauffin eller Gauffin? Gauffin är väl det försvenskade uttalet skulle jag tro.
Ja, Gauffin är, man vill gärna säga Gauffin instinktivt, men Gauffin är den försvenskade versionen om jag uppfattat det korrekt. Det här med Brantevikssillen, jag har sprungit runt idag bland annat på Östermalmshallen. Tanken var ju att jag skulle göra egen Brantevikssill till det här, åka ut i anledningar och randiga orsaker, så jag har inte hunnit det. Och så sprang jag runt bland annat på Östermalmshallen, och den finns bara till högtiderna. Men vi har en löksill i alla fall som ändå ligger i närheten. Och Brantevikssillen, den är inte så gammal. Gissa hur gammal den är.
Nej, jag har hört det. Man tror att det är en urgammal sak, men det är det ju inte.
45 år ungefär.
Mm.
Och det här är lite rolig historia, för det är Bodil och Torsten Axtenius som tog och serverade den här på en midsommar i Brantevik. Och de hade gjort det efter faster Magda Perssons recept, har jag hittat. Och tog med den här till festen, och alla tyckte den var så god så att den spreds från den här festen och blev en av våra etablerade sillar.
Ja, det var intressant. Och så blev det inte då faster Magda sill, utan det blev efter festen då i Brantevik. Brantevik är ju en sån där liksom ställe man gärna vill förknippa en sill med, naturligtvis, nere vid kusten i Skåne med massa sommargäster. Det.
Ja, fast Edvard, vi som vet, vi säger faster Magdas.
Ja, det är klart. Faster Magdas, det är också trevligt.
Ja, och så blinkar man lite så här långt med ena ögat, eller liksom håller upp det som fransk män gör när de säger mon oeil.
Nu är den stora frågan. Jag har hittat en väldigt lång podd av en dirigent med namn Hans Lundgren som det var nog 15-20 år sedan. Han skrev en podd om själva personen Gauffin. Och då är frågan, ska vi gå igenom den här långa kulturhistoriska delen först, eller ska vi smaka på själva drycken först?
Nej, det blir du inte fråga två gånger. Vi
okej,
smakar.
Spring och hämta den. Den står i frysen.
Jag kommer tillbaka alldeles strax. Håller du lite monolog?
Jag håller låta så länge, tänkte jag.
Och jag är inte det minsta orolig för att du inte skulle komma kunna fylla eten.
Nej, vad bra. Jag kan ju börja sjunga snapsvisorna i förväg. Där på bordet står en sup. Den ska ner i magens djup. Så att din sill simma kan vart den vill. Hej! Ja, här står jag. Alltså sitter jag ensam nu med ett tomt glas som det står Edvard Blom på. Och på andra sidan står det: jag gillar fett, sprit och rejäla portioner. Sådana kan ni köpa själva om ni vill. Men ni kan ju inte fylla dem med Gofengs dubbelblandning om ni inte vill tillaga en själv. Det går naturligtvis att krydda upp en väldigt... Nu kommer Mats in här i rummet och där hörde vi knastret från hur skruvkorken från Vin och Sprit öppnades. Det är den här klassiska guldfärgade som alla från min generation med en vacker krona på, så står det Aktiebolaget Vin- och Spritcentralen. Alla från min generation känner till den, för till och med vinflaskorna hade oftast den korken på sig i silver eller guld, om det var rött eller vitt. Ja, den doftar väldigt trevlig. Den har inte blivit gällen av att ligga till sig.
Oh, ska vi kasta oss rakt? Ska vi ta historien först eller smaka först? Nu blir jag osäker.
Nej, nu smakar vi först, tycker jag.
Okay, då.
Vill du höra historien först?
Nej, vi smakar.
Okej, vi tar den första. Det är bra för karaktären. Det är i alla fall en 50-procentig alkohol. Så det var en ovanligt stark variant med en extrem sockerhalt. 225 gram per liter. Och den är kryddad med anis och kummin. Och det var en Gustav Reinhold Gofeng som föddes 1799. Hans pappa var löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente. Och han undervisades först hemma men gick sen i skola i Alingsås. Och vid 14 års ålder antogs han som elev i apoteket Kronan i Göteborg. Allt det här är alltså dirigent Hans Lundgrens fantastiska sammanställning som jag dock förkortar kraftigt. Vid 19 års ålder fick lille Gustav avlägga farmaciestudiosexamen och anställdes som andra receptarie på samma apotek. Han flyttade till Lund, han begav sig till Stockholm. Där han avlade apotekarexamen, alltså en högre examen. Han flyttade vidare. Ja, vem gjorde han det för? Jo, naturligtvis Jöns Jakob Berzelius. Gofen flyttade sen vidare, först till Örebro, sen till Lund. Och 1828 köpte han ett eget apotek i Simrishamn. Men det är han senare, 1842, kom till Kristianstad och köpte en stor gård dit han flyttade apoteket Svanen, som han började tillverka mineralvatten, brännvin och andra saker. Och det är där Gofengs dubbelblandning kom till. Han var en aktningsvärd samhällsmedborgare. Det här var, han var med i kyrkorådet och skötte fattighetsvård, sundhetsnämnden, riddare av Vasaorden. Och man kan säga att det här var ju inte tänkt som någonting egentligen. Kanske inte i främsta hand ens ett njutningsmedel, absolut inte ett berusningsmedel, utan brännvin hade ju sett sedan medeltiden som en medicin och det var ett sätt att lösa nyttiga ämnen som annars inte gick att konservera på den tiden. Ofta om man torkade urter så försvann ju de verksamma beståndsdelarna, så man löste upp det i alkohol. Och det här är väl tänkt som någonting som ska vara stärkande allmänt, lite bra för magen, bra för halsen. Man kan blanda ut det med hett vatten och dricka som så här förkylningsdekok och sådär. Så det hade nog. Och det finns då...
Jag kan hoppa in där lite grann, Edvard. Att vi har ju fått en lyssnarfråga,
ja.
Med det här att hej och tack för en jättebra podd. Det här är kanske något ni vet redan, men tipsar om det ändå. Många tror kanske att Gofens dubbelblandning är unikt dryck, men det verkar inte så. Och det verkar som här Gofen inspirerat eller till och med rakt av kopierat något som heter Kummel, Kimlish eller Alash, som är en söt och kumminkryddad dryck med alkoholhalt på 50% med 100-årig historia i Europa och Ryssland. Och inte ens termen dubbel verkar så unik, utan syssla på något i produktionen. Och det är svårt att säga hönan eller ägget här. Men de här kryddorna, kummin, fänkolanis, malört, de har ju funnits i medeltida trädgårdar sedan medeltiden i Sverige, alltså efter 500-talet och framåt. Och man har ju använt de här för olika syften. Och socker använde man ju mycket för att det var ju svårt att dricka finkelbrännvinet förr i tiden.
Att... Övre stånden, de drack ju därför inte finkelbrännvin. De drack ju eau de vie, alltså en sorts konjak man importerade, fransk brännvin man importerade och som var gjort av rödvin eller vittvin om man ville ha det lite mildare, och så blandade man kryddor och saker i, medans vanligt folk fick nöja sig med det mer finkelstinkande sädesbrännvinet eller sedermera potatisbrännvinet. Nej, men det här är ju en gemensam kultur, absolut, och det är inte riktigt samma sak, för alltså redan på 1600-talet destillerade Lukas Bolls, han som med Bollslikörerna, en kumminlikör till exempel, och ja. Alash, ja, men Alash innehåller ofta även mandel och apelsinskal, och så det är betydligt mer krydder. Kummel finns ju i Tyskland.
Jag tänker på Alashen där, den liknar ju något mån Rånäsbrännvinet som är från slutet 1700-tal, tidigt 1800-tal.
Absolut.
Den är också kryddad med pomerans, angelika rot. Alla de här kryddorna förekom ju ofta i brännvin på den tiden. Och också lite sötare i tunnan.
Ja, absinten och anisetten, för det här är ju anis. Och alltså det som kallades kummel, dagens kummel i Tyskland, det är ett svagt kumminbrännvin. Utan socker oftast, men det kan finnas med socker. Men det är svagt och innehåller bara kummen. Men det som kallades kummel historiskt var ju då alltså ett starkt, sött kummin. Men det innehöll ju inte anis. Däremot har vi ju då alla typer av anisetter och absinter och liknande som hade hög alkoholhalt, innehöll anis och socker.
Nyköpingsbrännvinet, det är väl också från, jag tror det är tidigt 1800-tal. Och det är också ett sött, jag tror det ligger på 90 gram socker per liter. Ett sött anisbrännvin som var väldigt populärt på den tiden.
Det var ju väldigt populärt när det kom grekiska invandrare till Sverige, innan det gick att köpa ouzo här eller raki om något slag, så drack de ju Nyköpingsbrännvin för att det är väldigt likt i smak, även om det görs på renat medans en riktig ouzo oftast gör på vindestillat, men i alla fall en raki alltid på någon form av grappa. Men i alla fall, nej, så man kan säga att det är lite grann en blandning av dåtida 1700-tal eller gammal kummel och gammal anisett. Men så det är ändå en helt speciell sak, men väldigt i linje naturligtvis med många andra sådana här kryddade söta brännviner som fanns på olika håll.
Mm. Jag måste bara slinka in att det var Carl Bornefeldt som hade ställt den lyssnarkommentaren hade vi fått in där, så att det blir rätt här.
Och det är lite roligt att han gjorde mineralvatten också, för hans son var den kända.
Alltså inte Carl Bornefeldt utan Goffens.
Ja, apotekare Goffens son, det var den Goffeng som sen blev chef och grundade apotekarnas mineralvattenfabrik, den stora som sen blev apotekarnes, som vi förknippar med läskedrycker. Men det var han som hela tiden motsatte sig, som jag pratat säkert om någon tidigare gång, förra gången till exempel, i vårt förra avsnitt om att han motsatte sig läsktillverkning, och det var först efter hans död som apotekarnes kunde börja tillverka läskedrycker, för han tyckte bara man skulle tillverka riktigt medicinskt mineralvatten. Och det var alltså sonen till Goffeng vi talar om idag. Så vi hör lite så här Goffeng-tema kan man säga.
Allt hänger ihop.
Ja, jag vet inte om vi hittar några andra Goffeng. Det fanns en Goffeng som var ansvarig för rumsförmedlingen av studentbostäder när jag låg i Uppsala, men jag vet inte riktigt om vi kan göra ett helt avsnitt av honom nästa gång. Det kanske blir lite
långt. Det känns som att vi börjar slira ut nu här. Vi behöver tillbaks till mittfåran.
Ja, tillbaks. Låt oss fatta glaset och helt enkelt prova nu, tycker jag.
Ja. Oh.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Äntligen, det är första gången för mig.
Det är det, oj, skål!
Det här är ju onekligen en väldigt speciell sensorisk upplevelse. Den har ju full kraft direkt. Och det börjar ju med söta anistoner och sen blåser kumminen på i ett crescendo innan den ebbar ut med lite söt sliskiga kryddtoner.
Det bränner ju i munnen. Jag får se vad som händer med min magmun efter det här. Men alltså, den är ju aggressiv. Den är ju riktigt stark. Alltså, man känner alkoholstarka mycket mer än man känner i en 50% i vodka. 50,5% tror jag till och med den har varit traditionellt. Läste jag någonstans. Men de flesta skriver 50. Och det är ju mycket intensiva kryddsmaker. Det känns ju som en sorts medicin. Det kan, första sekunden tänker man att, att det är kokfilana eller någonting man tar på en sked för halsen eller för hosta eller liknande.
Jag är nästan lite tagen av upplevelsen här och behöver även samla mig för att smälta den här intensiva stötatorn.
Jag tycker den är godare än jag minns den ändå.
Det kanske är för att den är 60 år.
Jag skulle tro det, att den har vunnit väldigt mycket på lagring. Att den tänkte ju hur rivig, när du känner den här kryddan, nu tänk hur rivig den var när den var alldeles nyproducerad. När den bränner så här vid den här laget.
Och sen när man har kummin i den här koncentrationen, då utvecklar ju, från kumminen får man också en mandelton som jag tycker är påtaglig i det här crescendot som kommer efter den inledande anistonerna.
Jag provar lite med sillen till. Jag tycker också att den är godare ren utan sill. Den går bra ihop med sillen, men sillen förtar mycket av kryddsmakerna. Då blir det lite grann som att dricka sockerlag kanske. No?
Sen tycker jag att ättikan och den höga syran i sillen hjälper till att dämpa den här extrema sötman som den har.
Mm.
Men sen kommer sötman tillbaka och kväver all syra i munnen och lägger sig som ett sockervadd.
Jag kan tänka mig att det här är fantastiskt när man har hosta. Också...
är det ett bra betyg?
Modern kymmel, alltså den söta varianten av modern kymmel som bara innehåller kummin, ganska svag alkoholhalt och så. Den blandar man, eller den innehåller nog inte ens socker, den blandar man med socker och hett vatten i Nordtyskland just och har som tepunch, liksom, eller hett te. Och liksom som så här när man känner sig lite huttrig och lite hostig och så. Jag tror den här skulle kunna funka och köra på med hett vatten också.
Oh ja, definitivt. Och ett stort tack här till Henrik Berntsson som har gjort det här möjligt.
Ja,
och vi har ju haft kontakt med honom en väldigt lång tid om den här flaskan. Och han har ju hunnit starta en egen agentur här i Sand Berntsson Anda som heter Bieber Beverages, B-E-R. Som har bland annat lyckats ta in Ukrains vodka, men det kommer vi kanske återkomma till.
Ja, det kan också se ut så att jag tar med ett glas av det i vårt nästa avsnitt faktiskt.
Ja, du har fått tag på en av de flaskorna.
Ja, det har jag, och det är väldigt roligt om vi kan slå ett slag för att man ska köpa ukrainska produkter, kan jag tycka.
Det tycker jag verkligen att man ska göra i all utsträckning. Man kan stödja det här fruktansvärda anfallskriget som pågår. Och allt vi gör känns futtigt och nästan lite absurd, vår njutning när det är så mycket lidande i Europa. Å andra sidan så måste livet fortsätta, och om vi kan skänka någon glädje i världen under den här tiden så gör vi gärna det.
Jag håller med dig i allt utom att det väl är motståndet mot det fruktansvärda anfallskriget vi ska stödja.
Ja, det är... nu blev det en sån här Borat, I support your war of terror. Jag håller helt med dig fullständigt.
Innan vi lämnar, nu blandar vi högt och lågt och smärtsamma ämnen och glada ämnen. Men innan vi lämnar Gofängs dubbelblandning så skulle jag ändå vilja dra lite egna små minnen. För att jag har talat så mycket om den här och därför vi kommit in på tidigare. Det är ju för att det var så roligt när man var 18 år. Nej, när man var 15 år var vi nog i nian när vi första gången intresserade oss för att ordna små kräftskivor med några grabbar och ha snaps till.
Då var det ju ganska sent.
Att ha kräftskivor. Ja, vi hade ju haft kräftskivor med familjen igen. För jag talar första kräftskivorna när man bara var 7-8 herrar, liksom 15 och ynglingar som skulle ha egen fest. Då var det ju det här lilla, tunna systembolagskatalogen som inte var... Den var ju inte tjockare än en kalankatidning. Och det var all alkohol som gick få tag på i Sverige. Det fanns liksom... Enda alternativet var att beställa in hela lådor från utlandet genom Systembolaget. Det kunde vara en möjlighet om man ville pröva något annat. Men det var ju väldigt, väldigt ovanligt.
Och det mesta var det Joscha i katalogen.
Ja, det var det. och sen hade man ju via alkohol, det var ju väldigt strikt, så man hade ju förbjudit all sprit, alltså vanligt okryddat brännvin fanns ju inget starkare än 40%. Och de allra flesta av de olika kryddade brännvinerna låg också på allt från strax under 40 till möjligen kanske någon dansk på ett par procent över. Men, och det fanns inga starka, man fick inte ha 60 eller 80% i stråröm, det var ju till och med förbjudet att ta in 80% i landet. Och finsprit som gjorde likörer på var förbjudet. Så därför var det liksom väldigt fascinerande. Det starkaste av allt som fanns var grön chartreuse som hade en väldigt lång kulturhistoria, gjordes av munkar och som man hade druckit väldigt mycket i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, ingick i många cocktails och så.
Det har ju blivit extremt eftertraktat och dyrt idag. Det fanns ju, ja. Finns ju en tillverkning i Frankrike och så fanns det en i Spanien också.
Ja.
Var det Tarragona och den produktionen har lagt ner och de här flaskorna har blivit otroligt värdefulla och går på auktioner för helt enorma belopp idag.
Ja, det finns en jättetrevlig restaurang i Årsta, Två små svin, där de har bara smörbröd, eller de nästan bara smörbröd som är fantastiska. Och de är också inriktade på grön chartreuse, så de har så här riktigt tjusiga vitrinskåp med historiska flaskor. Och många av dem kan man även beställa ett glas ur, och vissa är väl ren utställning. Men i alla fall, grön chartreuse var allra starkast. Det hade man av kulturhistoriska skäl varit tvungen att behålla. Och därefter kom då Gofängs dubbelblandning och därför tyckte man ju som en dum 15-åring att man skulle naturligtvis till kräfterna då ha den här starkaste. Man borde ju tänkt tvärtom, det sjöng många sånger, man drack många glas, man skulle valt en svagare så man skulle kunna liksom hålla på längre och inte bli helt utslagen. Men det tog kanske 3-4 år av snapsdrickande innan man förstod att det var smart med låga alkoholhalter och inte höga. Men det gick förvånansvärt bra ihop med kräftor ändå. Det var inte helt galen kryddning ihop med kräftorna. Liksom kummin och kräftor går ju bra ihop. Men sötman var ju lite för stark.
Ja, den finns ju där. Den är svår att förneka. Men danskt brännvin har ju traditionellt sett på 1800-talet lätt varit 47,4%. Medan svensk brännvin var väl nästan lite svagare, runt 30-35 någonstans där.
Historiskt? Nej, det är ett år tillbaka till 1700-talet skulle jag säga.
1800-talet tänkte jag innan man började få...
Med dubbeldestilleringen, det är absolut renat. Det är möjligt att det ända fram till dess var så, ja. Att det först är det sena 1800-talet som den kommer upp. För det typiska när man tänker de sorter vi idag från 1800-talet, de ligger ju på runt 40.
Ja, medan 1700-talet men det är 30, men... efter Elo Smith. Revolutionerade brännvinstillverkningen.
Mm. Man förknippar ju väldigt mycket av det som är 1800-tal, då tänker man ju väldigt mycket på de sista 30-40 åren av 1800-talet. När man talar om 1810-20-30-tal, då är det ju ganska likt 1700-talet fast fattigare och mindre glansfullt. Det är ju liksom en sån här down-period som egentligen inte är så mycket och roligt att tala om där.
Men om vi ska avsluta den här upplevelsen. Flaskan är underbart vackert, patinerad. Den här färgen, hur ska man beskriva den? Det är nästan pastellblågrön.
Det är nästan Serafimer blått, men det går lite mer i grönt.
Och den här klassiska Vin och spritcentralen korken som du beskrev innan.
Jag kan ju bara tänka på den otroliga glädje man kände som 15-åring när en av gossarna halar upp den där han har lyckats få tag på då ur sin gråa systempåse. Och om man tänker, nu ska vi prova den här starkaste snapsen, Gofängs dubbelblandning. Och sen kände man doften när man hällde ner och så första klunken, är det så här snaps ska smaka? Liksom, fick en jäkla chock att börja sitt snapsande med det här. Det.
Fast socker hjälper medicinen gå ner.
Så gör det.
Jo, vi ropade ju ut här i vårt förra avsnitt, man mejlar ju till, när man ska ställa frågor till podden, då mejlar man ju till
podden @edvardblom.se.
Och det har ju rabblat in då mängder med frågor redan.
Ja.
Och vi har ju då ett gammalt dokument som är på 400-500 sidor där vi har besvarat en hel del frågor, men det är mängder som är obesvarade och vi har fullständigt schabblat bort vilka som är besvarade och inte. Och i och med att vi ofta varit berusade vid inspelningen så finns det ingen möjlighet att få det.
Har vi?
Ja, tyvärr. Eller tyvärr, vad härligt. Så finns det ingen möjlighet att göra det rätt. Så att, känner ni att ni har en fråga som vi inte besvarat, mejla in den igen. Och när vi pratar här om att vi ska spela in, vi har två avsnitt här nu planerade i alla fall, så sa du att men vi besvarar alla lyssna frågor i de här två avsnitten. Och det kommer vi inte hinna.
Nej, det kanske vi inte kommer. Hinner vi en till idag, eller?
Ja, det är det vi gör. Inte det underbart?
Hurra!
Och då när vi ändå sitter här och dricker endast lättkyld Gofans dubbelblandning, så tänkte jag att vi skulle ta en fråga här från Jana. Hej podden, vilka sällskapsdrycker smakar bra eller till och med bäst rumstempererade? Då menar jag rumstemperatur i modern mening. Hälsningar Jana. Och rumstemperatur i modern mening, då pratar vi ju 22-23 grader, eller hur?
Ja, det tror jag hon avser.
Och tidigare så var det ju 16-18 som var rumstemperatur.
Ja, absolut. Och ännu längre tillbaks kanske, till och med ännu något kallare om vi talar gamla stenslott så där på 1600-talet.
Ja, går vi tillbaka till medeltiden så var vi 8 grader rätt trevligt inomhus på vintern.
Men så ska man inte servera sina rödviner.
Nej, det ska man inte. Mjöden ska vara i den temperaturen.
Ja, precis. Vikingamässigt rumstempererat.
Har du hunnit fundera någonting på det här?
Ja, det har jag faktiskt.
Det har du.
Ska du vilja börja?
Ja, men du får välja. Jag är så glad att jag provat att gå fan, så att jag är så medgörlig.
Jag känner mig också gofängfryntlig, men då börjar jag. För jag har inte så mycket vettigt att säga. Jag kan bara säga att rödvin brukar man ju tycka 14-16 grader. En hel del så här rockfår och andra liksom mörka, starka, söta klosteröl och sånt kan också få komma upp till 14-16 grader. Men där tycker jag det är max. Det är ju mycket saker man tar direkt ur barskåpet. Men bara för att man dricker en calvados eller whisky eller punch eller likör i rumstemperatur även på sommaren, så betyder ju inte det att de är optimalt. Jag skulle nog ändå tycka att någonstans 16, 17, 18, 15, efter vilken dryck det är, skulle nog ändå vara bättre. Så mitt svar är att jag har inte kommit på något som är godare att dra upp över 20 grader. Men då ska vi höra om Mats har det.
Ja, men jag tycker ju då att en hel del whisky fungerar väldigt väl i rumstemperatur. Sen finns det en... När man dricker en enklare blended så föredrar jag en isbit eller kanske till och med två i den. Men en Macallan 12-årig avnjuter jag gärna rumstempererad.
Och då menar du typ 22 grader snarare än 18 grader?
Ja, det tycker jag fungerar alldeles utmärkt. Och detsamma med konjaken, armagnacken och även bitter som en gammeldansk tycker jag fungerar väldigt väl.
Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i.
Men jag funderade ganska länge på det här, oproportionerligt länge, för jag tyckte den var så svår. Och så här, all sherry och portvin följer bort också, för de mår ju bra av en halvtimme i kylen.
Ja, men lite vill man ha ner dem. Och likörer blir ju ännu sötare om man drar upp dem till liksom högsommarvärme. Så man vill ju inte, de ska ju inte vara kylda i vanliga fall, men de kan ju ändå få vara lite svalare. Liksom.
Ja, men det enda jag kom på faktiskt, det var äggtoddy till påsk och jul. Har jag inga problem med att dricka rumstempererad.
De dricker man ju varma också. Liksom,
som exakt.
En, och punch kan man ju förvisso också dricka varm. Så det är ju bara det att jag skulle säga att punch är godast kanske vid antingen typ 12 grader eller 70 grader. Liksom. Ja. Men det är ju ändå fullt drickbart vid 22 också.
Men sen kommer jag också på det här med skaffas. Det stavas S-C-A-F-F-A-S. Och de här nämns egentligen första gången 1860 i Jerry Thomas klassiska bok The Bartender's Guide. Och det är drinkar som ska drickas rumstempererade.
Åh!
Så att då kan man bara ta saker ur barskåpet och blanda till dem. Och det finns ju mängder med recept på nätet så att det bara är ut och söka. Men ett exempel här är till exempel en tredjedel med vit ljusrom, en tredjedel med benediktin med örtlikören och en liten splash av agonstura bitter. Och då har man en skaffa.
Det var intressant. Då har jag lärt mig någonting nytt när det gäller sprit och drinkar. Det trodde jag inte jag skulle göra när jag är över 50.
Ja, men det här var en otroligt bra fråga. Den var svår, men det finns ändå, även om det är svårt att komma på.
Jag kommer att tänka på den här gamla, helt apropå sketchen. Jag vet inte om du minns den. Det fanns
med kryddan.
Ja, precis. De var ju så bra. Då gick det en reklamfilm på bio på den tiden för något som heter Wash and Go. Det var ett shampoo som innehöll både shampoo och balsam. Så,
och det var en otroligt jobbig
bara
reklam.
Wash and Go, liksom, de inte både då shampoo och balsam i varsin flaska. Och då gjorde de en parodi. Då öppnade de en sån här träningsskåp och så säger de både fisium, päronsoda och hembränt. Nej, inte jag. Och så öppnade han det andra skåpet och precis med den riktiga reklamen. Jag bara full och god. Och så har han då en flaska med samma logga med full och god. Både ju fisium, päronsoda och hembränt i samma flaska. Men att det var en skaffa hade jag ingen aning om.
Det var en form av skaffa. Så vet jag inte om den strikta bemärkelsen på skaffa är att man bara har spritsorter i och ingen blanddryck. Men det får jag undersöka till nästa.
Men päronsoda är ju blanddryck.
Ja, men jag tänker det att skaffas oftast bara är rena spritsorter.
Ja, det får inte vara virke. Det ska bara vara fesiumens sprit.
Jag tror det är så. Det finns säkert att skaffa puritaner som hävdar det. Men googla upp den där reklamfilmen och helt apropos version på YouTube. Jag är helt övertygad om att den finns där. Att de fick skoja om alkohol också, det fick man inte på den tiden i Sverige.
Nej, inte så ofta. Sen blev det ju mycket där alltså med 80-talet med nöjesmassaken också, där
just
det nästan bara var skoj om
och
alkohol.
Melander och
så det var lite grann att det passerade en gräns liksom, att plötsligt, det var fortfarande så spännande med alkohol att det fanns ingen roligare humor än alkoholskämt och det började lättas på så man fick och vi hade nattsudd och vi hade egentligen 80-talet egentligen bara någonstans där 85 så bryter det igenom och så är det bara alkoholskämt på tvn i 3-4 år.
Ja, och dyker upp där Sven Melander var ju, spelade ofta packad i nöjesmassaken.
Precis, under de här då tänk på Centern Helge och de danska bagarna och Werner, alla skojar ju om att de är berusade.
Och vad heter det, Galenskaparna som hade Kenneth Ålborg som provar julspriten, ja.
Just det. Nej, så det är lite så här att först kom ju, så fick man börja skämta om sex någon gång på sena 60-talet och då var det bara sexskämt, alla roliga historier handlade om sex. De förstår man inte ens att det är roliga idag, för det behöver liksom inte vara någon poäng eller någon humor, det räcker att det är någonting som har med sexualitet att göra, så såg man det som humor och skrattade. Fast vi idag bara skulle ta, ja men vadå? Sverige gick till kliniken och opererade sitt könsorgan och så satt de liksom och skrattade åt den historien och tyckte det var jättekul. Och bara, det måste ju vara poäng, men det behövde det inte. Och sen kommer nästa, då är det nästa tabu och då är det liksom alkoholskämten.
Ja. Vi behöver tyvärr runda av det här kvällen.
Ja, det behöver vi. Sorgligt nog.
Det går fort när man har roligt. Maila gärna frågor in till
podden @edvardblom.se.
Den slog hårt den här 50%.
Mm. Nu skrattar alla skåningar födda på 40-talet.
Ja. Skål för alla skåningar födda på 40-talet.
Skål!
Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.